Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Per Kente. Per Kente, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack ska du ha, det är alltid roligt att få vara med i såna här fina program.
Du föddes i Umeå. Du är 39 år, men efter att du kom ut där i mammas mage så blev det direkt till Haparanda.
Jajamän, det var ju så att min pappa pluggade till läkare i Umeå och då blev det att jag och min tvillingbrorsa, vi föddes här och sen när vi kunde vara färdiga och kunna lämna så då åkte bilen till Haparanda så att jag är uppvuxen i där under stort sett hela mitt vakna liv tänkte jag säga.
Under hela ditt liv, ja. Och då har Asplöven HC varit en väldigt stor del av ditt liv. Spelade där i klubben i hela din karriär, målvakt. Slutade spela tidigt, gick över i en assisterande coachroll. Sen blev du head coach för Asplöven och sen blev du head coach plus sportchef. Och sen i slutet så var du bara sportchef. Och sen gick flyttlasset söderut till Oskarshamn med sportchefsroll där. Och sen efter några år tillbaks nu till Björklöven förra året och en sportchefsroll där. På meritlistan så gjorde du ett fantastiskt jobb i Asplöven och förde dem till Allsvenskan. Väldigt otippat och höll dem kvar där i många år. Oskarshamn gick ju också lite otippat upp i SHL under din ledning som sportchef. Och nu direkt första året som sportchef i Björklöven. Seger i Allsvenskan. 121 poäng. Rekord i Allsvenskan. Och ett playoff mot Modo. Som ju tyvärr inte blev av då på grund av corona. Vunnit pris som årets ledare i svensk hockey 2 gånger. Grattis till en väldigt fin karriär so far, Per.
Du får ju det att låta som att man är 75 år gammal. Men.
Det stämde.
Ja, det stämmer. Så att förhoppningsvis är inte resan slut än, utan man har många fina år kvar.
Förhoppningsvis har du det. Varför blev du ledare?
Det var ju så att jag var tvungen att sluta, eller jag valde inte att sluta min aktiva karriär för att jag ville det, utan jag fick problem med min mage och då kunde jag inte fortsätta spela. Jag ville ju vara kvar i idrotten och då fick jag förfrågan direkt och bli assisterande tränare. Jag har alltid varit intresserad av ledarskap och de bitarna. Och på den vägen blev det att jag blev kvar i hockeyn. Så att man ville alltid vara kvar i idrotten även om man inte spelade själv.
Hur gammal var du då?
Då var jag ju, nu är jag jättedålig på årtal och år, men jag är ju runt 25-26 år då.
Någonstans där, ja. Så du har ju varit ledare i väldigt många år, fast du bara är 39 år. Utbildning?
Ja, jag har pluggat 4 år i Luleå till civilekonom samtidigt som jag spelade hockey då i Asplöven. Så att även då så pendlar jag ju emellan.
Och det, den vägen
Men,
den kan du bra, Umeå, Haparanda, den vägen.
Jo, utan till. Men där hade jag i alla fall tur för att då var vi ett gäng som kunde åka så jag hade sällskap så man behövde inte köra jämt. Så att,
Hur många
på så
max, hur många maxstopp finns det på vägen mellan Umeå och Haparanda?
sätt. Nej, jag kör inga maxstopp utan man gör sig redo när man åker och sen stannar man när man är hemma.
Ja, det är klokt, det är klokt. Du, jag tänkte så här. Nu har du växt upp i Haparanda hela och varit där i större delen av ditt liv. Hur har du lärt dig allt som du kan om typ hockey, ledarskap, teambuilding och så vidare?
Jag har ju fått en fantastisk möjlighet i Asplöven att få jobba med kompetenta tränare. Först med Mikael Persson och sen med både Fredrik Lindfors och Pasi Mustonen då som jag tycker att har fostrat mig i mitt sätt att vara, mitt sätt att leda och kunna plocka de bästa tårtbitarna från dem. Och jag är väldigt tacksam att jag har fått göra den resan med dem. Och sen i Asplöven i Allsvenskan så fick man ju testa på egentligen allting själv så jag är tacksam för klubben där som inte hade någon strypkoppel på mig utan jag fick lära mig av mina egna misstag och jag hade fullt förtroende hela den vägen så att, på så sätt tycker jag att jag har lärt mig otroligt mycket. Sen är jag ju nyfiken också och jag får ju jobba med min hobby, det är ju den största fördelen så att då blir man är ju automatiskt intresserad av att lära sig nya saker och ta till sig och vilja göra jobbet så noggrant och så bra som möjligt.
Det är lite learning by doing kan man säga.
Ja, så är det ju så att, och sen i Asplöven var man ju tvungen att lära sig allting från början när man i en liten förening får vara beredd att göra mycket också. Och de bitarna jag kunde idag specialisera mig på ett mindre område. Så jag är tacksam att jag fått göra hela den här resan med att få vara med i alla delar i organisationen för att förstå allting.
Jag tänker på en sån här sak som att följa liksom hockeyn på absolut högsta nivå. Det har varit Luleå som det har blivit resor till då för att titta på hockeyn så här, utifrån ett elitserie SHL-perspektiv eller hur tittat mycket på TV eller har varit inne i Finland och studerat hockey mycket eller hur har det funkat med det?
Ja, men alltså Luleå har ju varit det närmaste man har varit och åkt och tittat på. Sen i norr är det ju avstånden som man har emot sig så att då har det fått bli mycket på TV och nu är det ju helt annat än vad det var för 10-15 år sedan med tillgängligheten. Men sen i Oskarshamn när jag flyttade dit och är allting mycket närmare och då försökte jag ju se så mycket matcher som möjligt. Och jag tycker att det hjälpte mig också otroligt mycket att få vara på plats.
Har du varit på några studiebesök och så vidare, några klubbar i Sverige eller utlandet som har betytt en del för dig också i din utveckling?
Ja, det tycker jag absolut. Man ska säga att hockeyn är väldigt öppen på så sätt att man kan få lära sig och ofta så tar klubbarna emot en med öppna armar och berättar om sin verksamhet. Och sen det har ju varit både samarbetsklubbar och andra så att både Luleå, Frölunda och andra har ju varit till stor hjälp för mig på hur de har byggt sin verksamhet.
Du nämnde några andra som du känner som är dina förebilder och ledare, utöver de du nämnde.
Det är ju så svårt att nämna alla, men alla man har jobbat med och sen framför allt alla spelare man har jobbat med under den här tiden så tycker jag att man lär sig otroligt mycket och man vill vara så noggrann och nyfiken som möjligt under de här jobben och få jobba med de här spelarna. Framför allt att få se deras resor, hur de utvecklas från en kanske omogen 19-åring till idag en färdig NHL-spelare när de är 26-27 år. Och få vara med på den där resan, då lär man ju sig lika mycket som att man jobbar med erfarna ledare och sånt sätt. Så att jag tycker att det har varit både och att man har fått jobba med kompetenta personer men också fått vara en del av en resa för framgångsrika idrottsmän.
Ja, nej, men det känns alltid bra. Nå, om vi tittar på så här, den nationella hockeyn mer, eller finns det någon annan som du kan känna att det där har varit en förebild för mig? Om man tar som ett exempel, många har nämnt här, inom andra idrotter att de har till exempel haft Benga Johansson, handbollsförbundskaptenen som en stor förebild. Har du typ någon sån?
Nej, jag har inte egentligen sån utan min idol har ju varit egentligen, det är ju Charlotte Kalla som jag tycker har varit så fruktansvärt bra. Och sen, hon har varit bra i stort sett i varje mästerskap hon har ställt upp i. Och just de bitarna så tycker jag att kunna både inspireras och nu åker jag inte skidor själv och inte så jätteintresserad med den, att man ser tävlingarna på Vinterstudion och sen då alla VM och OS. Men hon har ju verkligen fått upp det här att det är ingen som kommer att trampa på mig om inte man är bättre i skidspåren och verkligen har den här tävlingsinstinkten som jag tycker att många kan lära sig av.
Ja, men det är en fantastisk tjej. Du började som assisterande tränare och sen blev du tränare och sen gick du över till sportchef. Och sen har du blivit kvar som sportchef. Finns det någon speciell anledning till varför du mer har hamnat i sportchefsfacket i förhållande till tränarfacket?
Nej, men det var egentligen är det tillfälligheter. Vi åkte ju ut med Asplöven från Hockeyallsvenskan det året och då kände jag mig så sjukt less. Och jag vet inte om man tappar gristan eller vad det var, men jag sa att jag behöver någonting nytt.
Och då har du varit väldigt många år tränare.
Ja, och speciellt då, jag ville ju inte lämna Haparanda. Jag hade ju förfrågningar från andra klubbar i Hockeysverige, men just då så kände jag ju att jag ville försöka hjälpa klubben tillbaka till hockey. Alltså, så man kände nästan en skam att man hade åkt ut och ville ge det chansen, och då bestämde jag mig för att bara vara sportchef det år och försöka göra så bra jag kunde för att laget skulle komma upp då. Och tyvärr så misslyckades vi ju och vi tog oss inte upp det året. Och i samma veo så kom ju Oskarshamn, och efter ett år i division 1 så är man ju valet antingen att ta ett civilt jobb eller fortsätta jobba inom elithockeyn. Och då fick jag en förfrågan från Oskarshamn, och sen efter en kort fundering och diskussion hemma, för att det var ju ändå 150 mil man skulle flytta, så fick jag grönt ljus och då var det hoppa på det tåget.
Och det blev väldigt lyckat. Du, jag måste fråga dig bara det här skillnaden i hockey mellan en sportchef och en general manager. Kan du dra lite kort, finns det någon skillnad där eller är det bara ett amerikanskt ord för sportchef?
Jag skulle bara säga att det är ordet eller översättningen.
Det är bara översättningen.
Det är väl ungefär detsamma. Nu vet jag inte om general manager, jag vet inte hur mycket de sysslar med ekonomiska frågor i, alltså både fotbollen och hockey på så sätt. Det är kanske en sportchef ju mer i Sverige, men i stora hela så tror jag att det är exakt samma jobb.
Vi håller oss till sportchef. Under den här resan som du har varit med om nu då, så har du så att säga på något sätt kommit fram till att du har skapat dig några ledstjärnor och värdegrunder för dig som ledare. Kan du nämna lite om det?
Jag tycker att det viktigaste i mitt arbete och kanske i en sportchefs arbete, det är att man både är tydlig, konsekvent och har bestämt målinriktning eller väg på hur man ska ta sig till målet. Så att jag är väldigt tydlig med hur jag vill bedriva verksamheten och väldigt konsekvent också. Har jag bestämt en väg så ska det mycket till innan man ska ändra den. Visst, man kan ta någon liten genväg om man ser att den genvägen ofta, eller av erfarenhet man vet att det kanske kan ge någonting, men ofta så är det den inslagna vägen som gäller, och sen får man analysera efteråt vad man kunde ha gjort annorlunda. Men jag tror inte på det här med att man ska ändra en massa under säsong och justera till exempel fysprogram, spelsystem, utan man får göra det här systemet som man själv har byggt upp ännu bättre så att det klarar och anpassas under säsong. Men grunderna måste ändå finnas kvar där.
Ledstjärnan värdegrunder är ju en del som tangeras också i någon form av ledarskapsfilosofi. Och det som du har nämnt nu finns ju med också som ledarskapsfilosofi. Finns det någonting mer som du skulle kunna beteckna som att det här är min ledarfilosofi utöver det du sa?
Nej. Egentligen är det ju bara för att vara mer tydlig att det är egentligen som man bygger ett Lego. Man måste ha en jättetydlig instruktionsbok Sen måste du ha en jättetydlig på det, hur du implementerar det i verksamheten. Det vill säga hur du bygger ihop Legot. Att du följer punkt 1-14 och du börjar inte med att försöka sätta ihop det själv. Och sen börja titta på instruktionsboken på hur du skulle göra. Eller, för ofta blir det bitar kvar. Det är samma sak som om du skulle jobba på Volvo eller på en annan bilfirma. På att hur du bygger ihop din bil, så måste du ju exakt efter din instruktionsbok för att kunna implementera det i verksamheten. Sen gäller det att ha ett tydligt uppföljningssystem på att hur man följer upp och hur man kan se att man byggde bilen på rätt sätt. Eller att man spelar på det sätt man säger och vill. Så man lätt kan justera i systemet om det är någonting som har gått fel om man har förlorat några matcher.
Du, jag känner igen det där från Ikea faktiskt. När man får några bitar över i slutet. När man har försökt att köra någon genväg där och sätta ihop det snabbare än instruktionsboken. Finns det saker som du känner att du har ändrat på där du står idag i förhållande till vad du var när du lämnade Asplöven för att åka ner till Oskarshamn vad det gäller ledarfilosofi?
Absolut. Jag tyckte att jag var mer en situationsanpassad ledare förut och man var mycket mer delaktig med lag och med spelare. Och nu tycker jag att jag hittar en balans med den här tydligheten på vad jag vill och på hur jag vill att man ska bedriva verksamheten, till att man sitter ner med spelare och sitter i omklädningsrummet. För att jag vill inte ta bort den delen. Det är väldigt viktigt för mig att man är delaktig och man syns. Och man ska inte bara, när man spelarna ser en, så ska de veta att nu kommer det bra eller dåliga nyheter. Utan jag ska ju vara en del av verksamheten ändå på daglig basis. Och just det här spelet är ganska svårt.
Är det som du tycker den största skillnaden mellan att vara ledare genom att vara tränare i förhållande till att vara ledare som att vara sportchef?
Egentligen inte. Jag tycker att det är samma, att man kan vara samma person, utan det gäller bara att man är tydlig. För att spelarna är så professionella med att folk, eller ledare idag, är så rädda att ge tråkiga besked. Men i sportens bransch så är man ju medveten om villkoren. Och det blir ju inte bättre av att man håller på det eller försöker förfina någonting på så sätt, utan man försöker hjälpa spelarna också med att bli så bra som möjligt, och då kanske man måste vara tydlig också.
Tror du att du hade haft en annan ledarskapsfilosofi om du bara hade fortsatt att vara tränare, eller har den förändrats på grund av att du fått en insikt i saker och ting nu även som sportchef?
Jag tror garanterat att jag har lärt mig mycket, mycket mer med att vara sportchef på hur jag vill bedriva verksamheten om jag skulle bli tränare igen. Och det är det jag tycker, att man får ett sånt här, jag brukar kalla det att man har lite håka i över verksamheten. Så att man kan både se det från ett fågelperspektiv, men också kunna vara mycket mer noggrann.
Ja. Då kan man säga att du har utvecklat din ledarskapsfilosofi genom att både vara sportchef en period och tränare en period.
Ja, absolut. Det har hjälpt mig otroligt mycket. Och, sen ska man komma ihåg att vara båda samtidigt, det äter så otroligt mycket av din tid. Så du kanske inte blir lika bra på det som du vill. Eller man kanske inte hinner alla saker som man skulle vilja.
Om vi tittar på ditt jobb nu då i Björklöven, vad kan man säga som sportchef där nu ligger i ditt ansvarsområde i klubben just nu?
Just nu är så att jag är ansvarig över hela sportsliga verksamheten från A-lag till J18. Och med huvudfokus då på A-laget, så att jag har ju andra som hjälper mig då med juniordelen. Så att just nu så är det ju att vi har satt igång verksamheten efter sommaren, och då blir det ju allt från fystester till att vi går på is den här veckan. Men också för att informera spelarna på hur vi har byggt dagens Björklöven, hur vår instruktionsbok ser ut, vad som förväntas av oss som spelare, lag, vad som kan förvänta sig. Vi har ju ett enormt följe för för Björklöven har både här i Umeå och övriga delar i Sverige som kanske inte en del spelare är vana med som kommer hit för första gången. Och får man informera lite om förhållningsregler och annat och hur man ska se det här som en möjlighet och inte en press. Mm.
På akademin och neråt så är det andra människor som sköter mer det. Du är mer operativ runt A-laget.
Ja, så är det.
Mm, bra. Du, det här tycker jag är väldigt intressant med kulturer som det finns i olika föreningar och så vidare. Hur vill du jobba i din förening för att skapa en stark vinnarkultur och för att bygga en god prestationsmiljö där du är? Kan du nämna lite nycklar där?
Det viktigaste för mig är ju att man har ett tydligt sätt på hur man vill arbeta. Det är det som skapar kulturen, det är det som skapar vinnaren. Så jag är väldigt tydlig med på att ett, hur vi ska spela, två, hur vi ska träna, tre, hur vi implementerar det, fyra, hur vi följer upp det. Och där kan man inte tumma på saker och ting, utan där ska det vara supertydligt. Och vet inte en spelare på hur han ska göra i vissa situationer, då har vi som ledare gjort fel och då får vi rätta till det där.
Mm. Och där när du då kommer till en ny klubb kan man säga för att jobba med det, det är de sakerna som är det första som du sätter tänderna i?
Jajamän, och nu har jag ska inte säga förmånen, men det var lättare för mig att Björklöven hade en ganska svag säsong innan jag kom hit. Man hade missat playoff och man hade förväntningar att vara ett topplag just den säsongen. Och jag kom från Oskarshamn och vi hade vunnit, vunnit topp i Allsvenskan och tagit sig upp till SHL, så att det var ju väldigt lätt för mig att få igenom mina förändringar utan att det var någon som egentligen ifrågasatte någonting, utan jag fick bygga Björklövens sportliga del exakt på hur jag ville. Och jag hade ju samma situation när jag kom i Oskarshamn också, då hade man slutat nia och missat playoff efter att ha blivit tre året innan, och samma där också, fått stor frihet på att hur jag vill jobba och utveckla verksamhet.
Det här är väldigt intressant. Du har ju nämnt ett antal saker. Finns det några mer detaljer som du kan gå in på just det här med att bygga den här vinnande kulturen och vardagsmiljön till att bli på den nivån som man måste ha för att det ska vara ett optimalt vinnande koncept?
Man måste vara supertydlig med vad man vill och vad man förväntar sig av spelarna. Och jag tycker inte om att linda in saker och ting, utan jag brukar ju säga att jag är här för att vinna, och hade jag varit här för att det ska bara vara roligt, så då hade jag kanske farit att spela tennis eller någonting annat. Utan jag pendlar inte 40 mil enkel väg per dag bara för att det är kul, utan jag vill ju någonting, och det är här jag får ha förmånen med att få vara i en idrottsverksamhet på elitnivå. Den här kicken får du ju inte på ett vanligt jobb, eller lära in kicken på match och träning, och du ser att någonting går åt rätt håll och du kan vinna någonting. Alltså det är så få förunnat att få vara i den här verksamheten. Då kommer det här gratis engagemanget som man jobbar med, för att jag älskar ju mitt jobb och jag älskar ju ishockey också, så att jag ser ju inte det som ett jobb att jag måste se en match en kväll, utan hade ingen sagt åt mig att jag ska kolla på den där matchen så hade jag ju sett den ändå, så att på så sätt så blir det är en win-win situation för mig.
Jag vet inte om du känner till, men Bill Walsh var ju en väldigt gammal, klassisk, legendarisk, extremt framgångsrik tränare i amerikansk fotboll i San Francisco 49ers. Och när han kom till San Francisco 49ers så jobbade han ju med hela klubbens vinnarkultur. Han stannade så att säga inte bara med spelare och ledargrupp, utan han jobbade i hela föreningen från den första personen som man mötte i receptionen när man kom till klubbkansliet, hela vägen, vaktmästare och så vidare, för att implementera den här kulturen av en vinnande mentalitet och en hållning som skulle känneteckna San Francisco 49ers. Har du jobbat även utifrån så att säga, föreningsperspektivet utanför själva A-lagets del med de här delarna, eller hur har du så att säga, tänkt det?
Inte just de bitarna, utan där jobbar vi mer om vi tittar på ungdomssidan med att vi kan utbilda spelarna i sättet vi spelar och hur man bygger upp verksamheten där, så att vi får en röd tråd mellan hur vi spelar, vad vi vill ha på isen, vad vi vill ha utanför isen. Och så att det är exakt likadant för J18, J20 och A-lag. Så att det är väl de bitarna som är med. Sen försöker jag väl bara vara mig själv, och jag hoppas att det också kan ingjuta lite kultur på att man vill vinna och man gör allt för att vinna också.
Säkert Per. Vi går vidare på det här ämnet som vi kan kalla för gruppdynamik. Det tangerar lite grann det vi har snackat om. Hur har ni jobbat konkret med spelargruppen för att skapa den ultimata gruppdynamiken?
Framförallt så jobbar jag med, när man bygger det här laget, så är det ju som att bygga ett pussel. Man måste ha, säg att man har 6-7 stycken grundpelare att stå på. Det är ju stommen som jag brukar kalla det, eller grundspelarna som... Det är de som är de informella ledarna. Det är de som måste trycka in att nu gör vi som vi säger. Det är de som kanske har varit och spelat här 5-6 år. Behöver inte alltid vara spelarna som ger mest poäng eller de som syns mest i protokollen. Men de ska synas och höras. Både på träningen och visa vad som är acceptabelt och inte acceptabelt under resans gång. Och framförallt så sätter vi kulturen på träningarna, på vad som är okej och vad som inte är okej, och får alla att tävla. Sen måste man ändå ha utrymme för mönsterbrytare, och det är de här spelarna som har svårt att följa ett mönster, men man har alltid utrymme för en eller två stycken sådana som då övriga gruppen kan hålla koll på, plus vi ledare. Man vet att det är ett hundkoppel. Nu låter lite hårt, men för att hårdra det, så är det ett hundkoppel som man kan släppa lös och sen kan man dra tillbaka om de skulle sticka ut för mycket och vara på fel grejer. Så att det är väldigt viktigt för att man ger spelarna exakta roller på vad man förväntar sig. Så att jag säger ju inte till alla spelare att ni kommer få spela powerplay. Jag vet att alla 20 spelare som byter om utespelare, de tror att de ska få spela powerplay. Och det är där ofta man får göra poäng och det syns att man gör det. Men ofta så i mitt huvud så har jag ju tagit dit 10 eller 11 stycken som spelar powerplay. Och de andra kommer jag säga att ni kommer ju få... Givetvis är ni så bra så att ni slår ut någon av de andra, då kommer ni få spela. Men jag har tagit hit dig för den här uppgiften. Det är där du ska få göra egentligen skillnad. Och ofta så köper spelarna det och man köper sin roll. Och framförallt om man är i ett vinnande lag så uppskattas det lika mycket att du är den killen som täcker det där sista skottet och försvarar din 3-2-ledning, likväl som att du är spelaren som trycker in 3-2 i sadden i en avgörande match. Och man måste ha alla bitar för att det ska gå ihop.
När du jobbar med, vi håller oss till de här nyckelpelarna, är det samtal med dem som gäller, eller är det gruppsamtal, eller hur konkret jobbar du för att få dem till att ta den rollen i gruppdynamiken som du vill att de ska ha?
För det första gången då är det ju egentligen enskilda samtal. Man brukar ju ofta ta det antingen vid utvecklingssamtalen eller vid nya kontraktsförskrivningar, vad man förväntar sig av killarna och vad man vill ha ut av dem. Men sen följer man ju upp det genom att kanske man bildar en spelargrupp. Sen vill man ju ha ögon och öron i omklädningsrummet och man vet vad det är. Vad som händer, att alla trivs i laget och även ute på stan och utanför hockeyn. Så att jag försöker vara väldigt, det är därför jag tycker att det är viktigt för mig att få vara med i den dagliga verksamheten, så att man kan se vad det är som händer och sker, och man kan stoppa en liten snöboll ifall om det händer. Men har den rullat för långt och för stort, så är det så svårt att göra någonting efteråt. Mm.
Har du några konkreta exempel på några teambildningsaktiviteter som ni har för att få samman gruppdynamiken ännu mera?
Just nu så tycker jag att jag brukar lämna det med till spelarna att just de här ledande spelarna får in de andra i grupperna. Men annars är det ju att man kan åka ut om man har egentligen ett läge någonstans, eller man kan promenera upp till Kebnekaise om man vill och ekonomin tillåter. Alltså, jag tror att där finns det inga gränser på hur kreativ man vill vara, men jag gillar med att involvera spelartruppen och höra dels vad man gjort tidigare, för att ofta så är det inköp redan. Och det är lättare också att få in de nya på de bitarna där. Men för mig är det ännu viktigare att man kan sätta de här speldelarna redan tidigt på säsongen. För då får man tid att arbeta med i gruppen istället för tvärtom.
Mm. Det finns lite olika filosofier här. En del tränare, ledare tycker ju att man ska hantera det här med gruppdynamiken mest så att säga på planen rent sportrelaterat. Medan vissa andra, vi vill nämna exempelvis Bengan Johansson här som var väldigt skicklig på att få till gruppdynamiken med aktiviteter utanför så här själva idrotten vid sidan om handbollsplanen för deras del. Vad tänker du i den frågan? Tänker du att det är en mix eller vill du göra det mesta inom hockeyn eller vill du bygga gruppdynamiken med väldigt mycket aktiviteter vid sidan om?
Om man skulle säga på hur jag har varit så kanske jag var med lik Bengan Johansson från en början. Och sen har jag vet inte om man blir äldre eller på det. Men just nu skulle jag väl säga att jag har tagit mer steg in mot mitten. Eftersom jag vet hur viktigt det är att man får ett spel att fungera. Och man får alla att köpa den delarna. Så att jag skulle säga att jag hamnar någonstans där i mitten idag.
Har du, den resan tror jag ganska många har gjort faktiskt. Tror du, eller har du något exempel på någon sån konkret teambildningsaktivitet i din karriär som har varit väldigt lyckad i någon av de klubbarna du har jobbat i?
Nej, jag har faktiskt inte. Jag fokuserar inte så mycket på de där teambildningsaktiviteterna på så sätt, utan jag brukar lämna det som ansvar till spelarna och sen behöver de skjuta till medel eller behöver de just så brukar jag hjälpa till på de sätten. Annars så är det ju typiskt, det är vanligt i hockeyn och idrott att man åker på träningsläger någonstans och då har man aktiviteter på att man hittar på olika tävlingar. Det kan vara triathlon, det kan vara att du åker ut i skogen och har orientering eller någonting nytt som de aldrig har testat på själva. Sådär. Men jag tycker att det är bättre att det kommer från spelarna än att jag ska staka ut någonting. Som de behöver. Det viktigaste är att man gör någonting tillsammans. Sen vad det är man gör, jag tror att det spelar mindre roll.
Mm. Men du har ett antal spelare som är grundpelare som du säger i gruppen och de har du tät kommunikation och dialog med om olika saker och bland annat sånt här.
Ja, absolut. Och sen det viktigaste är också att de också får växa i den roll som de har, att de känner att de också får ta ett stort ansvar så att inte. Jag tycker inte att just de här bitarna så tycker inte jag att jag ska vara där och peka med hela handen och säga att det här ska ni göra för att ha roligt. Utan de måste ju kunna umgås tillsammans. Det som vi har till vår fördel här i Norrland, det är ju att vi har långa resor. Och vi umgås ju flera timmar. En bortaresa är ju ofta 2 eller 3 dagar. Så att vi får ju otroligt mycket gratis i det här teambildningsaktiviteter på att vi är borta på roadtrips. Och det händer ju alltid med en massa grejer på de som sammansvetsar lag och allt möjligt på de bitarna. Så att det brukar jag också väva in att jag försöker att vi ska inte resa så mycket på försäsongen utan jag försöker att vi har matcher så nära som möjligt för att vi kommer att resa så otroligt mycket under säsong så att man hinner bli läst på varandra också men man hinner också få den här biten vars man sammansvetsar laget på olika
gubbarna olika vet vad kaffemaskinen står i bussen.
Ja, precis.
Ja. Du, en fråga när vi är inne på det ämnet där. Asplöven, var går gränsen mellan bussresa och flyg till bortamatchen på restid?
Jag brukar ju säga att så här att 5 timmar kan man resa i buss max om man ska spela samma dag. Annars är det att man reser dagen innan. Och i Asplöven var det så att vi åkte buss till Sundsvall. Det är ju 60 mil ungefär. Och då blev det ju Sundsvall och Umeå som man åkte buss till. Sen tror jag att de flesta av matcherna vi flög faktiskt till.
Jag är med dig på det att mycket bussresande har en väldigt teambyggande effekt. Det är en väldigt bra point. Att bygga femmor är också en del i gruppdynamiken. Och då har jag en fundering på det Per. Att personligheterna ska ju stämma tillsammans när spelare ska fungera tillsammans i en femma. Men sen har du också hockeyskillsen som ska funka tillsammans. Jag förstår att det är en kombination mellan de sakerna, men hur viktigt tycker du att det är att personligheterna fungerar i förhållande till att deras individuella hockeyskills ska kunna passa samman?
Jag är lite mer av den skolan att jag tror att man kan träna till att man spelar tillsammans. Att det är viktigt att man får verkligen få chansen att få vara bra i sina roller och få vara bra där vars man har tänkt att vara. Och då är det viktigt för mig också att man får chansen att spela ihop. Så att, jag gillar ju ogärna att man ändrar på formationer och att man kör tombolan eller behöver stuva om någonting när det går dåligt. Jag tror jag mer på att komma med något konkret som man kan jobba med tillsammans. Och sen växer man. Vissa har kemin redan direkt. Vissa kommer växa med uppgiften och bli bättre eftersom. Och hitta en kemi. Sen efter ett tag så kanske man ändå kommer till insikt att man måste ändra. Men jag är av den åsikten i alla fall att man kan lära sig att spela ihop och utnyttja sina roller och vad man är bra på är viktigare för mig.
Så det betyder att när ni sitter innan och planerar säsongen och funderar på eventuella femmer, hur de konstellationerna ska vara, så är det hockeyskillsen som är överlägset det som ni prioriterar, och sen får spelarna lära känna varandra under resans gång, inte tvärtom.
Ja, precis.
Bra. Härligt. Då går vi in på en annan del som är väldigt, väldigt viktig del hos en sportchef då, och det är ju det här med rekrytering. Vad är dina viktigaste nycklar och parametrar när ni ska bygga en trupp?
Att jag är noggrann. först och främst måste man kolla vad man behöver och få in. Mm. Och jag försöker alltid bygga laget bakifrån om man tittar pengamässigt på vad man ska spendera. Mm. Så att försvarsspelet för mig är det viktigaste. Och sen kommer vi kommer alltid hitta vägar att göra mål och de bitarna. Men försvarsspel är viktigast att bygga efter. Men först och främst är det ju att veta vad man behöver få in, vad man saknar för spelare. Och jag vet ju exakt, det är därför som jag säger att det är så viktigt att man har ett tydligt spelsystem och ett tydligt sätt att arbeta. Så jag vet ju exakt vilka typer jag behöver, var jag behöver dem, hur många minuter de ska spela. Från den, så det blir så mycket lättare arbetet man har för att man ska ta in. För att det skiljer sig lite mellan dagens hockeyspelare. Även en spelare i hockeyallsvenskan till en spelare i NHL så skiljer det inte jättemycket skillsmässigt. Utan jag tror att får du en tydlig roll och så har nästan alla en möjlighet att lyckas. Så du har en möjlighet att slå igenom bara du får en chans. Du får en möjlighet att ta den här chansen. Men då ska allting vara supertydligt på vad du ska göra och vad som förväntar dig. Jag tar ju inte en spelare som har gjort 60 poäng i division 1 och sätter honom i en fjärde femma och säger att du får utvecklas härifrån med att brunka och du ska vara jobbig för motståndarna. Utan han har ju stått och gjort 60 poäng av en anledning, för att dels han har varit kanske bra i powerplay. Han har varit, vi säger att han har varit en bra speluppläggare och fått spela alla offensiva situationer. Och sen ska han få en helt annan roll i, bara för att han kommer en liga upp. Det köper jag inte. Då kan jag lika gärna vara någon annan.
De egenskaperna som spelarna har med deras skicklighet, de ska passa in i någon form av roll i de rollerna som ni har i klubben. Kan du tänka dig att du känner att det finns en spelare som är väldigt som ni är väldigt sugna på, som kanske vill till er, men som är skicklig, men där pusselbiten inte är exakt så som ni exakt vill ha den? Kan du skruva på det lite då för att putta in honom ändå, för ni gärna vill ha han? Eller är systemet och rollerna så viktiga att då väljer ni bort den spelaren?
Om du hade frågat mig när jag var tränare i Asplöven så hade jag ju tagit in honom direkt. För där var det ju så att man fick jobba med andra ekonomiska förutsättningar. Och då fick man ju chansa lite om det skulle gå. Idag skulle jag inte alls vara lika positiv till det. Utan som jag sa, att jag blir äldre och tråkigare kanske. Men, som jag sa, att det är väldigt viktigt att man inte ha för många mönsterbrytare som sticker ifrån spelsystemet, utan du kan ha, tycker jag, max en eller två Och går han in i den rollen och är bättre än de mönsterbrytare vi har här eller att vi har tappat någon, så då tar jag ju han alla dagar i veckan och vet att jag får jobba med honom vid sidan av. Men skulle det vara att jag har redan sådana starka personligheter på plats eller starka spelare som ofta vill gå sin egen väg, så då hoppar jag hellre över.
Då hoppar du hellre över honom. Hur jobbar ni och du med scoutingen?
Framförallt så är det ju, idag är det ju allting sker nästan via data. Så att du har ju ett datasystem som är med färdiga statistik och du kan ta fram spelarens enskilda byten från gårdagens match, och på så sätt har det utvecklats enormt på 3 år i stort sett. Så att då jobbar man ju med underliggande statistik för att titta på att kan den här spelaren bli nästan som filmen Moneyball, men inte på riktigt.
Jag hade faktiskt det som en fråga här, Per. Använder ni en Moneyball-tänk i rekrytering?
Ja, det tycker jag att vi gör, men inte på lika utstuderat sätt. Men jag tycker ju att vi absolut att vi använder den biten. Sen försöker jag ju se så mycket matcher som möjligt, både på tv och åka. Så att jag vill ju gärna ha sett spela, men sen om vi kommer till exempel till importerna, då har man inte samma möjlighet till att se dem på samma sätt. Men då tar jag ju hellre en spelare jag har sett för en spelare jag inte har sett, om det står att välja mellan 2 stycken. Mm.
Jag förstår den delen. Det är ganska mycket scouting via data, tv och statistik finns med som en bild. Men du säger själv att du hellre vill se honom. Det finns en väldigt spännande back i Tingsryd. Åker du dit ner då och ser Tingsryd 2 gånger eller ser du honom på tv?
Om jag behöver åka till Tingsryd så åker jag till Tingsryd. Om han är nog bra. Ofta så räcker det att se på tv, eller så åker jag på... Jag tajmar nog istället när han är i Övik eller i Umeå.
Okej, okay. Ja. Jag fattar vad du menar. Min point var, fortfarande så finns scouting, live scouting med som en viktig del.
Ja, men alltså att det, jag tycker att inget... Jag skulle säga att inget kan ju lura ögat, men det kan det ju. Men jag tycker ändå ögonen måste man ju kunna använda och se. Och sen framförallt man får ju en känsla. Ja. Det är den där känslan som man bygger ändå laget med i slutändan. För att det är den där känslan som säger att ska du säga ja eller nej. Det finns ju en kille som kanske ser hur bra ut som helst på video. Men då har jag ringt och pratat med någon av hans lagkamrater eller tränare som säger att nej, men ta inte honom. Och ändå så ser han så jävla bra ut med ögat. Men då säger magkänslan att han hoppar vi över.
Ja. För det är ju så att det man ser på tv, alltså kameran följer pucken oftast. Och det är klart att du måste se mycket saker som inte är med i bild också. För att kunna bilda en uppfattning om en spelares personlighet, karaktär och egenskaper.
Och där tycker jag ju att alltså som jobbigt att jag har varit tränare tidigare hjälper mig otroligt mycket. För att jag är ju nu idag jämfört med kanske för 10 år sedan, så har jag ett mycket större öga för detaljer. Ja, det kan vara allt från en frånvändning, från att man växlar tempo till någonting annat. För jag vet hur viktigt det är och jag vet hur svårt det är för en normal spelare att göra de här grejerna i hög fart och kunna ändå hantera pucken och skapa en målchans. Så att, har vi en spelare som sticker ut på att till exempel att han kan dra ner på tempo för att sedan kicka upp det där, då vet jag ju att han är bättre än 15 av spelarna jag kommer att titta på nästa, som kanske inte har samma möjlighet. Och då gäller det att utbilda han kanske mer i spelsystemet och sätter man vill spela. Så att lite är det ju så att man måste få åka och titta och se de här detaljerna.
Mm, ja, jag förstår. Du var inne lite grann på det med kolla runt på samtal och så vidare. För att titta på spelarnas, eller värdera och samla information om spelarnas karaktärer. Kan du nämna lite om på vilka olika sätt ni kollar upp spelarnas karaktärer innan ni rekryterar?
Framförallt så kollar jag ju med gamla lagkamrater ut. Nu är det ju så att i hockeyn byts det ut stort sett 15 spelare i varje trupp per år, i alla fall i hockeyallsvenskan normalt sett. Och då innebär det ju på 10 år så har jag haft 150 spelare som jag kan ringa. Oftast har ju någon spelare i samma lag som den här killen som jag vill värva. Så i första hand så kontaktade jag dem för att jag har lärt mig att ofta så är det att tränarna, de vill ju hjälpa sina adepter på vägen. Och då kanske de inte säger allting utan då skönmålar de istället den situationen. En spelare som jag har haft, de vet ofta vad jag söker och vad jag tyder och vågar de vara mer ärliga på ett sätt. Även nu ska jag ändå tillägga så jag ringer ändå den där tränaren och frågar honom om spelaren ifall om det är någonting man får veta.
Det är väldigt intressant inspel faktiskt Per, just det att tränarna kan ju ha en annan agenda kanske och inte alltid säger allting.
Ja, ofta så vill de ju, omedvetet så vill man ju vara snäll och man vill ju hjälpa den andra till ett ja nu säger jag att det är ett bra jobb att komma till Björklöven så att då vill man kanske hjälpa den spelaren att få ett bra jobb och hjälpa honom på karriären för att de där tränarna vet också att vad som är skillnaden mellan fiasko och succé i en karriär. Det kan ju vara ett beslut att gå till rätt klubb istället för att gå till fel klubb.
Precis. Jag förstår precis vad du menar. Sen är det klart att man har olika relationer med olika tränare också såklart på olika sätt.
Mm.
Du, utländska spelare var vi inne på. Vad har du för tankar runt det här med att ta in utländska spelare med olika kulturer, språk och så vidare? Språk kanske engelska i och för sig alltid i hockey, men alltså kulturskillnad mellan en ryss och en kanadensare till exempel, en finne eller en slovak. Hur tänker du med kulturerna där och byggandet av gruppen?
Jag försöker inte att blanda så mycket att säga att vi har 10 olika nationaliteter och det är bättre egentligen att man kan göra en grupp i gruppen med nordamerikaner och ofta så sköter de sig själva. Så vet man ändå att det funkar på så sätt. Men har du 5 slovak, eller inte 5, men säg att du har 3 slovaker, du har en finne, du har en tjeck och du har en amerikan och en nordamerikan. Så det kan spreta lite. Så på så sätt, nu har ju hockeyn blivit så pass öppen så jag tycker att det är fel att säga nej, att man bara ska säga nej till en spelare för att de är inte från Sverige, utan jag tycker mer att kan man fixa till det på hockeymässiga grunder så ska man inte vara rädd att ta in i truppen. Säg att du har mellan 6 och 10 importer kanske i ett lag, så behöver det inte vara fel, bara du har ett tydligt ledarskap och vet vad du ska vilja. Men då vet du också att det kommer krävas mer av dig som ledare att du tar in dem där. Men ofta till exempel som en nykomling i SHL, då har du inte pengarna för att köpa etablerade svenska spelare, utan då kanske det är, om du ska titta bara på hockeyskill, så kanske det är 3 nordamerikaner som du får ta in istället för 3 svenskar som är bättre. Men då vet du att du måste jobba mycket, mycket mer för att få in dem i gruppen och sätt att få dem att följa spelsystemet. Så det beror ju på, då är vi tillbaka på roller. Vad förväntar du sig av de spelarna? Jag tar ju inte hit en nordamerikan för att han ska göra ett jobb som en utvecklingsspelare kunde göra, utan jag vill ha en färdig spelare på så sätt som kan göra skillnad för laget.
Det är en bra point. Finns det någon gräns för hur många importer ni vill ha i truppen?
Nej, det är inte uttalat så sätt, men jag skulle ju säga att av erfarenhet så vet jag att har du mer än halva laget som importer, då får du jobba jävligt hårt så att på så sätt. Jag säger inte att det är omöjligt på så sätt, utan jag brukar säga att den bästa framgångsmedicinen är att se till att vinna matcherna. Så
det
då kommer laget också formas. Ja, då kommer laget också formas, men du har ett problem, det är att laget ska fungera också för att man ska kunna vinna matcherna, så att det går lite hand i hand.
Du, det är bra Per. Jag tänker så här, tränarens roll i rekryteringen. Hur samarbetar du i rekryteringsfasen ihop med tränaren?
Nej, man för ju en dialog med tränarna om vilka spelare man vill ha ta hit också. Ofta så har tränaren också några spelare som han vill ta hit som han har jobbat med och dem. Och sen det är ju ett dagligt samarbete. Jag tycker inte att det ska vara så att jag ska göra det. Det är ingen enmansshow här, utan jag vill ju ha dem delaktiga i sättet vi jobbar och så att vi diskuterar spelare och sånt. Nu i Björklöven inför den här säsongen så var det lite lättare för mig, för att vi sa ju redan innan att prio 1 var att vi försöker behålla så många som möjligt av dem vi vill ha kvar. Och då blev det att vi ville inte diskutera så jättemånga nya spelare på så sätt.
Nej. Men om man tänker sig att det kommer en situation där du är väldigt sugen på den här spelaren och tränaren säger jag vill absolut inte ha han. Vem har sista ordet där då?
Nej, jag tar aldrig hit en spelare som inte tränaren vill ha.
Nej, det är bra. Det är klokt. Du, Per, vi ska bryta av med något som vi brukar kalla för fem snabba. Och då ska du bara ett spontant snabbt svar utan att tänka allt för länge. Är du beredd?
Yes.
Då kör vi igång. Vinna ett kval till SHL i 4 raka matcher eller att vinna i sadden i sista matchen Game 7.
Sista matchen sadden överlägset.
Härligt.
Även om hälsan skulle ju ha slitit på om man har nog magsår och allt annat före. Men så att, lätt att man får den där erofoin när det bara avgörs i sadden och publiken väljer in från läktaren.
Det är gött. Jag kan säga att i fotboll är man avundsjuk på det här med Game 7 i hockey. Alltså, jag tycker det är jävligt coolt med Game 7. Vi kör vidare. Connor McDavid eller Nikita Kucherov?
McDavid. Han har ju sån otrolig utveckling i skridskoåkningen och sen är det två bra hockeyspelare, det är inte något att säga till. Men jag gillar McDavid.
Det är bra. Semester till Kitzbühel eller Thailand?
Thailand.
General manager för din del i Detroit Red Wings eller i Tampa Bay Lightning?
Tampa Bay på grund av klimatet, annars så annars så hade jag väl inte tackat nej till någon av de chanserna.
Det var det som var tanken här, vet du. Sista frågan, palt eller renskav?
Renskav.
Renskav, tack.
Jag har jobbat på Polarica i Haparanda i 8 år, så att alla som känner, då måste jag säga renskav, så att det
är bra. Jag har faktiskt aldrig käkat palt. Är det gott, eller?
Jo, det är gott det också.
Det är gott det också. Bra.
Men renskav är godare.
Renskav är godare. Ja, det har jag käkat. Det är gott. Jag håller med dig. Bra. Då går vi vidare, Per. Nästa punkt är att vi ska gå in lite grann på det här med ledarstaben, som är en väldigt viktig del också för en sportchef. Vad är viktigt för dig när du ska sätta ihop tränarstaben och övriga ledare?
Framförallt ett är att de har samma grundsyn på hur man ska spela hockey som mig. 2 är att vi fungerar tillsammans och har samma målsättning. Det är de 2 som jag tittar på. Och sen, det är ju en del i den här branschen vars jag tycker är jobbigast. Det är att anställa både tränare och assisterande tränare. Helst skulle jag vilja jobba med samma tränare i 15 år om det gick. Och nu har jag ju haft jag vet inte om det är oturen eller om det är mig själv, men jag har ju fått byta tränare i varje klubb jag har.
Då får du komma till Frölunda, vet du, så kan du ha samma tränare i 10 år. Men du, det här är intressant. Det viktigaste säger jag är hockeyfilosofin. Om hockeyfilosofin står mot att ledarfilosofin är lika men hockeyfilosofin skiljer, då prioriterar du hockeyfilosofin varje dag i veckan, eller? På ledarstaben?
Ja, jag tänker ju så att vi kan utveckla, både likväl vi kan utbilda en spelare på hur vi spelar, så kan vi utbilda en tränare på samma sätt. Så att, då skulle vi självklart så går det då för. Mm.
Finns det några andra nycklar och parametrar som du har i byggandet och arbetet med ledarstaben?
Framförallt att ledaren också blir accepterad i gruppen och det är ju lättare, det är inget att sticka under stolen med att det är lättare att ta en tränare som har mer meriter och sånt för att han ska kunna implementera en spelidé mot att det kommer en ny tränare in. Och en ny tränare får jobba mycket, mycket hårdare för att bli accepterad i gruppen. Så att på så sätt så blir det ju ofta att folk säger att man tänker inte ut och fräscht utan man går på säkra kort. Men det handlar ju inte ofta om det. Det handlar ju om att kunna sälja en spelidé till spelarna. Och det har ofta en etablerad tränare en annan styrka med att implementera det mot vad en ny behöver. För att en ny måste för det första hävda sig själv. för att bli accepterad i gruppen innan han kan börja få spelet accepterat.
Mm. Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina tränare rent konkret?
Jag försöker ju vara att jag ska ju vara ett stöd åt dem. Mm. Jag går inte ner i pausen och skäller på tränaren och säger att vi fan vad vi är dåliga. För jag hatade det själv när jag var tränare. Det kom in någon i tränarrummet och sa att fan vad vi är dåliga idag. Utan ska jag in dit och ska jag något konkret och säga, brukar jag bara säga tre saker. Att det här måste vi jobba med. Det här säger jag från läktaren. Jag säger aldrig att om det är Kalle som är kanske min hackkyckling, att vad gör Kalle inne? Utan det är tränarens jobb att bestämma vilka som är på planen, och sen kan vi diskutera efteråt varför skulle han ha spelat eller skulle inte han ha spelat. Utan jag försöker med komma med taktiska grejer och hjälpa. Är jag så jävla förbannad och jag tycker att vi har spelat så jävla dåligt men jag har ingenting att komma med, då sitter jag kvar uppe på läktaren och så säger jag. Det har jag ju sagt till tränaren också, att jag, om jag inte kommer så sitter jag kvar, och det är för att ett är för arg eller för besviken eller något på hur vi agerat, och då är det bättre att jag kommer ner i periodpaus nummer två istället, och om det är något konkret jag kan komma med.
Mm. Du har ju varit inne väldigt mycket på att verksamheten grundar sig i väldigt tydlighet, och i det finns spelidén och rollerna som väldigt viktiga parametrar. När ni bygger den spelidén och de sakerna, är det, hur mycket är det du och hur mycket är det tränaren som så att säga gör det, eller hur funkar samarbetet där?
Nej, självklart så måste det samarbete spela, men vi bygger ju en spelidé för Björklöven, inte för den tränaren som kommer, och den tränaren som kommer ska inte heller ha någonting med sig, men sen måste man kunna utveckla idén tillsammans och göra den ännu bättre, och det är väl det jag försöker ta del av tränarna som jag jobbar med, att göra spelidén bättre och göra den ännu tydligare, och sen finns det vissa delar i spelet som man kanske kan göra helt nytt, och man lär sig hela tiden nya saker och de bitarna, så att jag försöker att vara väldigt öppen med att vara förändlig själv också.
Finns det någon gränsdragning här mellan vad som är så att säga ditt ansvarsområde och vad som är där tränarens ansvarsområde fullt ut?
Jag går inte ner i pauserna och pratar med spelarna på så sätt och säger någonting efter en period att så här skulle vi göra, eller vad fan gjorde du i den situationen, eller vad tänkte du där, utan det, jag tycker det är tränarens jobb att sköta dialogen med spelarna och de bitarna under match. Jag tycker inte det, jag ska skjuta det jobbet, utan det är därför som jag går ner till tränarrummet och säger vissa saker som jag tycker om matchen och de bitarna. Sen får de ju förmedla det till spelarna. Om de tycker det, vill jag sagt att tycker ni att jag snackar skit, så är det bara att trycka det i sopkorgen. Och sånt, det är ni som måste bestämma vad som ska tas med laget på så sätt.
Så din dialog under matcherna är endast med tränarstaben, inte med spel?
Ja, annars kunde jag vara tränare själv och stå i båt.
Om vi tar andra saker, exempelvis sån här med träningsupplägg och säsongsplanering och den typen av frågeställningar som ju ofta ligger på en tränare. Vad går gränsdragningen där mellan din roll och tränarens roll?
Nej, där gör vi allting tillsammans. Så att vi har ju planeringsdagar vars vi sätter både fysträningen, säsongsplanering av fysträningen under hela året, hur vi periodiserar träningen, till allt till hur schemat ska vara från dag ett till sista dagen, hur ofta vi tränar, alltså att allting är färdigt redan när spelaren kommer. Nu är det lite annorlunda i coronatider, så då har vi fått anpassa det här schemat med att vi gick på is 2 veckor senare och vi visste inte när seriestart skulle vara. Nu vet vi och nu kan vi planera och göra om. Men vi har ännu inte fått spelschemat, så att vi lägger ju allting ihop, så att när jag får spelschemat så kommer det schema till spelaren, både med hur resdagen är, när vi tränar, hur vi tränar, så att allting är färdigt i minsta detalj.
Om ni är oense om någonting du och tränaren vad det gäller den här typen av frågeställningar, är det tränarens ord som gäller då eller ditt?
Ofta så brukar vi prata med spelartruppen och fråga vad tycker ni och hur känner ni. Jag har ingen prestige alls att det måste vara mitt ord eller det måste vara, utan Ofta så kommer jag och tränarna överens, och, eller tränarna, det är ju alla, både från fystränare till målvaktstränare och assisterande. Så vi kommer ju överens om att hur vi ska träna, och sen lägger vi in ofta för mycket träningar, och sen så gäller det att lyssna på spelartruppen. Om de behöver en dag ledigt så ger vi dem en dag ledigt.
Det är bra, Per. En annan sak som är väldigt spännande, som jag själv har känt många, många gånger, som man funderar på lite grann tankar runt det. Som en sportchef, alltså, hur coachar du dina coacher? På vilket sätt bidrar du med deras utveckling?
Nej, men det är framförallt i den här spelidén att jag utbildar dem i sättet vi vill att vi ska spela, och att vi gör allting tillsammans. Och då blir det ju som att de är ju också en del av verksamhetstänket, att så här vill vi bedriva verksamheten, så att de också förstår hela delen med att allt vi sätter upp från säsongsplanering till sättet vi reser och de, för att jag kan inte, ja, nu är det så att i hockey och svenska så är det begränsad budget, och kanske det blir att vi måste åka buss till vissa matcher som vi, om vi hade pengar så hade man kunna flyga till varje match, men så är inte fallet, och det gäller det att man har redan pratat om det här innan, så det inte kommer som en överraskning att nu ska vi åka buss till Tingsryd istället för att vi åker buss hem från Tingsryd istället för att vi sover kvar och flyger på morgonen. Det är därför också jag vill ha det här spelschemat klart, allting, så att då skickar man ut det i maj, då får du inga frågor i januari att varför ska vi åka buss den resan, utan då vet alla att det är ekonomi det är, till exempel. Och då kan tränaren backa mig i det. Mm.
Jag är med på det. Jag tänker kanske mer på rent så att säga, hockeymässigt, arbetsmässigt. Att utveckla sina coacher och sin ledarstab på det sättet som kanske rör hockey, ledarskap och så vidare. Gör ni det i form av att ni har samtal? Går ni och ser en hockeymatch tillsammans? Går ni ut och käka middag ihop och sitta och köta? På vilket sätt jobbar du med din ledarstab där i kommunikationen som blir så att säga en everyday's education, om man säger så?
Jag försöker ju vara på varje träning, och jag går igenom också träningarna som de gör på is, och ja, ställer ibland lite dumma frågor, varför gör vi den här övningen, vad är den för syfte, och de bitarna, så att man testar av tränarna också på samma frågor som de kan få av spelarna. Så att, men framförallt just de bitarna, så då diskuterar vi hur vi lägger upp träningen, ofta dagen före så går vi igenom allihopa, så att jag går inte upp på kontoret på morgonen när jag kommer. Jag går in i tränarrummet och sitter där med dem första timmen och frågar hur dagen ser ut och dem. Och sen försöker jag vara framförallt ett stöd åt dem och ett bollplank, så att de kan känna att blåser det riktigt, så vet de att de har mitt stöd.
Har ni sociala aktiviteter tillsammans, ledarstaben också, som du roddar runt, eller hur funkar det?
Framförallt under jag följer ju med på de flesta bortamatcher. Så då blir det ju alltingen att du ett åker, och ofta så är det ju att man kan se en annan match. Antingen ser vi den på tv, eller så kan man åka till, man tar en hyrbil och så åker man. Om man är i Västervik, så till exempel tog vi en bil och så åkte vi till Oskarshamn, och så Oskarshamn-Luleå i fjol. Och på så sätt kan både diskutera både hur motståndarna spelar, hur man kan lära sig av just den matchen och de bitarna. Så det blir ju ett nära samarbete. Det är därför jag säger att vi får mycket gratis här i norr med resor. Det är inte bara att det tar på krafterna på så sätt, utan vi, det positiva övervinner det negativa, brukar jag säga, med de här resorna.
Jag tänker på sådana här saker som omvärldsanalys och så vidare, och följa internationell hockey och hur den utvecklas och så vidare. Kan ni sitta och se en NHL-match tillsammans och diskutera spel och så vidare, utveckling där?
Inte under säsong, så har man inte tid med det. Så det är det som är problemet. Men sen är ju, alltså, hockeyn är på så sätt väldigt fantastisk, att det är ju väldigt ofta det är tränar tränarutbildningar i samband med VM och då försöker man ju åka på dem och ta med sig tränare, att man åker dit och kan få se lite internationell hockey och framförallt byta erfarenheter med andra tränare från SHL eller ofta så är det i samband med, så är det ju föreläsningar med kanske någon som jobbar i NHL eller jobbar med landslaget just på de bitarna, så att man kan vidareutveckla sin egen tränarfilosofi och kunskap.
Det är väldigt bra. Finns det något mer att spela in här, Per, i det här ämnet vad det gäller rollfördelning mellan tränaren och sportchefen, som du känner att det här har varit ett bra sätt att arbeta?
Nej, men framförallt så vill jag att de ska känna att jag backar dem oavsett vilket läge som helst, utan de måste få känna att de har förtroendet att jobba och sen vill jag ju också vara tydlig med att det inte är någon enmansshow det här, utan de är minst lika viktiga, om inte viktigare än vad jag är, för att få ut allt. Det är därför jag försöker bara vara bollplank åt dem. Jag säger inte gör så, utan man kanske kan ställa lite ledande frågor ibland, men försöker mer vara ett stöd och så att vi kan utveckla verksamheten tillsammans.
När du kom till Oskarshamn, Per, så kom du från Haparanda och Björn Hellqvist kom från Ängelholm. Och ni möttes, inte riktigt på mitten, men ni möttes i Oskarshamn. Då hade ni inte känt varandra eller jobbat tillsammans överhuvudtaget. Hur var det?
Nej, fantastiskt rolig tid och Björn är en väldigt kompetent tränare, så att man lärde sig mycket från honom, så att vi är ju vänner än idag. Och även om han coachade en av rivalerna i fjol, så att jag brukar säga att vi behöver inte prata under matchdagar och inte efter heller, men sen kan vi göra, så att självklart har vi kontakt även idag och sen blir det ju också så att i en hockey om du kommer från olika ställen så blir det ju som en familj. Björn kom ju från Ängelholm, då han hade inte familjen. Jag kom från Haparanda, hade inte med familjen. Då blir det ju att man umgås tillsammans även utanför så kallad arbetstid, och man ser matcher hemma tillsammans och sånt, så det blir ju på ett helt annat sätt.
Det blir som två ungkarlar.
Ja, det blir nästan typ så från ett arbetsperspektiv.
Ja, det är bra. Det var bra för klubben, för ni hade inget annat att göra än att jobba.
Nej.
Det är bra. Vi kör vidare. Nästa ämne här, målsättningsarbete. Att jobba med lagets målsättningsarbete och sen ska det synkroniseras med klubbens målsättningsarbete. Det där kan ibland gå isär lite grann. Hur jobbar ni med de delarna med målsättningar?
Med målsättningar så ofta så är det ju ett högre mål i laget än vad det är i klubben. Så på så sätt så brukar det inte bli någon issue eller någonting att sitta och diskutera om, för att vi i hockeyn, i alla fall i de lag jag kommer till, vi jobbar för att vinna varje match. Och vi jobbar för att vinna mästerskapet, för att ta sig vidare någonstans. Jag brukar säga att det spelar ingen roll om du är en liten klubb. Du måste kunna ha ett mål. Och det är därför jag blir allergisk på att när coacher och sånt här, när man ska tippa serien före, att man inte skriver sitt eget lag. Utan ja, jag kan förstå om man vill lägga press på ett annat lag för att det ska bli lite skoj eller lite sådär att det blir, vi får slå ur underläge om man vill ha den approachen, men annars är ju den åsikten att skriv ditt eget lag, och annars tror du inte på dem. Sen nu blir det ju ett spel för gallerier som det ofta är nu, så att men jag försöker implementera det i målet i alla fall, att vi ska vinna varje match vi ställer upp i, och det innebär ju att man kommer vinna hockey och svenskan det året som man är där, eller SHL eller vilken liga man än är i.
Jobbar ni med individuella mål också utöver de kollektiva?
Inte på samma sätt på så sätt med, så att man jobbar med statistikmål, utan vi har statistikmål för laget som vi har egentligen som uppföljning som vi följer upp varje match. Och samtidigt så får ju alla spelare, de får ju ett mejl med sina byten, sin statistik för varje match. Och Där brukar vi bara gå in och titta säg på en 3-matcher-serie eller 5 matcher, vad som har hänt och hur den här spelaren har jobbat med. Om det, vi ser någonting som är alarmerande som man måste ta tag i, att till exempel att den här spelaren han har inte vunnit så många närkamper de sista 5 matcherna. Då måste man ett börja titta på video, att stämmer det verkligen med statistiken på hur det ser ut, och så visar man video åt den här killen att, och verkligen kan hjälpa att går han in på fel sida, jobbar han inte med klubban eller vad det kan vara, just de bitarna. Men vi sätter inte upp några enskilda mål för spelarna så sätt, utan vi har lagmål istället som vi arbetar efter. Och jag brukar säga så här att jag skiter i om vem det är som gör det där avgörande målet eller vem det är som gör 50 poäng eller 30 poäng, utan vi måste göra det här tillsammans och då kan vi inte ha spelare som rycker i tröjan varje gång domaren frågar vem det är som ska assista ut där eller någonting sådant. Utan vi måste ha spelare som spelar för laget. Mm.
Det är bra, för då var du inne på nästa punkt som jag hade runt det här med mål. Att hur man följer upp målen i vardagen. Men de målen följs upp genom att man följer upp statistiken runt varje match, kan man säga då, på det sättet.
Jo, jajamän, och det har vi ju som egentligen, det är ju en uppföljningspunkt vars vi jobbar efter 9 punkter, vars vi vill titta så att vi spelar det spel vi säger att vi ska spela. Så då har vi tagit ut 9 delar i spelet som vi vill ha som uppföljningsmål, och så får vi statistik på det. Och nu tittar jag på talen här, så när vi har uppföljt 7 till exempel, 7 av de här 9 punkterna, då vann vi 100% av matcherna i fjol. Så att det var 9 gånger under säsongen. Men var vi bara nere på 4 punkter eller färre, då vann vi bara 58% av matcherna. Så att det går ofta att styra det där på att varför förlorar vi matcher, så kan man titta just på den delen som en viktig styrpunkt.
Men då är det, kan man säga, helt kopplat till statistik. Det är inte kopplat till subjektiva värderingar och åsikter runt matchernas prestationer.
Nej, det är bara statistik, så att och det är därför också som vi bygger ju videoverktyget efter det här statistikverktyget, så att vi kan få video på allting och så vi kan visa att, för att frågar du en spelare utan video idag att du gjorde så här, nej det gjorde jag inte, säger jag. Så det är ju automatiskt upp i bygden att det är någon annan spel, att om att till exempel blir ett baklängesmål, och ofta så har han ju rätt, för att ofta är det ju 3 fel som begås innan det ringer där bak. Så att, men det är lättare att få visa på videos, och speciellt också om man vill ha bort ett beteende, till exempel att det är någon som tar väldigt onödiga utvisningar eller laget tar väldigt mycket utvisningar, så kan man snabbt sätta upp det på tavlan så att alla ser, så brukar det försvinna ganska fort. Mm.
Nu ska vi inte gå in allt för mycket på hockeydetaljer här, men de 9 punkterna, är det dina 9 punkter eller är det tränaren och du som gjort dem tillsammans, eller hur har det funkat?
Vi har ju utformat dem tillsammans med ledarna, alltså hela ledarstaben. Mm-hmm.
Och de 9 punkterna har utvecklats, kan man säga, sedan exempelvis du var i Asplöven?
De har ju kommit till egentligen, fanns när vi var i Oskarshamn, men har utvecklats ännu mer när jag kom till Umeå, och då ville jag testa det här. Och vi körde det fullt ut i fjol då, så att jag skulle säga att vi kanske har jobbat med det från 50% i Asplöven till 75% i Oskarshamn, och nu kör vi det på 120%.
Det här är väldigt intressant, Per. Det finns ingen risk att analysen blir för statistisk och för lite med subjektiv hockeyfeeling, så att säga?
Nej, utan kan man visa på vinstprocenten när man följer statistiken och sånt, så brukar det bli väldigt, väldigt bra. Men framförallt att det finns video på allting, så att allt vi taggar efter, då vi byggt taggningssystemet som vi ger till spelarna själva utifrån det här statistiksystemet, så att de matas ju in i det här systemet, uppföljningssystemet på att spela rätt spelsystem på så sätt. Och sen har det blivit så att spelarna idag kräver mycket, mycket mer video än vad man gjorde för 5 år sedan. Och de vill se, de vill veta vad man gör för misstag och vad man kan göra bättre i de situationerna.
Då hamnar vi naturligt på nästa ämne här lite grann, och det är ju det här med analys och reflektion. Och analys, så har du nämnt lite grann om att det är väldigt mycket statistik i analysen av enskilda matcher. Men om vi tittar på lite längre perioder, en halv säsong till exempel eller en säsong, är den typen av analyser också väldigt statistikbaserat eller har ni lite andra parametrar där när ni analyserar det hela?
För spelarna så får de alltid kortsiktig analys. Det är max 3-5 matcher som de får information på nere på tavlan i omklädningsrummet. Hos mig i mitt coachrum så följer jag upp de här statistiken efter varje match. Och det blir ju efter hela säsongen. Spelarna också får också en rapport efter varje fjärdedel som är spelad på hur vi har gått just i de här statistikpunkterna på hur många matcher vi har vunnit, hur statistiken har fallit ut och är det någonting som vi ser är alarmerande, då blir det video direkt på det till antingen till laget eller till spelarna som vi ser att vi behöver jobba med de bitarna. Så att det är både på kort sikt och lång sikt, men till spelarna försökte vi vara så kortsiktiga som möjligt för att vi kan inte skicka ut statistik på 250 olika punkter som de ska kolla på för varje match, utan vi måste selektera och ta ut de som är viktiga.
Mm-hmm. Ja, men det är bra. Det är bra, Per. Nu ska vi hoppa över på något som inte kanske är statistik på samma sätt, nämligen det här med de mentala faktorerna. Spelare och ett lags självförtroende. Hur jobbar ni med de mentala delarna i Björklöven nu?
Framförallt så försöker vi ha så tydlig bild vad det som förväntar sig av dem. Vi har ingen mental tränare eller på något sätt jobbar med den biten där. Och det kanske är någonting som vi får titta på i framtiden, men just nu så känner jag att vi behöver inte det, utan jag försöker måla upp en bild att det ska inte vara en press att spela i Björklöven, utan det ska ju vara en möjlighet. Du får ju möjlighet att bli hjälte i en stad för resten av ditt liv, vars du inte behöver i stort sett betala för en måltid. Du kan äta och bo gratis, köra bil gratis. Du hamnar på en tapet på innekrogen. Du har ju alla möjligheter att bli en hjälte och bli ihågkommen för din resten av hockeykarriären. Du skjuter upp Björklöven i SHL. Varför skulle det vara en press? Det är en möjlighet. Inte kommer Rolling Stones och spela på Haparanda torgen för 50 personer. De vill spela för 60 000 på Friends Arena för att man vill just åt den här adrenalinkicken. Så man måste tillbaka till att varför spelar jag ishockey? För att det är så jävla roligt att vinna. Mm.
Men du blir lite grann en amatörpsykolog runt spelartruppen, kan man säga så, utifrån de här parametrarna?
Det kan man väl säga, men sen jobbar ju tränarna också dagligen med spelarna och sånt. Skulle det vara någon som behöver hjälp med en psykolog eller på de bitarna, då tar vi ju in professionell hjälp i så fall. Men jag tycker att vi har så mycket kunskap i omklädningsrummet så vi borde kunna skapa en miljö var spelarna lyckas. Och det är det som är, det är det vi jobbar efter varje dag, att vi får den här miljön. Vi har ett tydligt spelsystem, vi har en tydlig struktur på hur vi vill träna. Och då gäller det att få ut det sen i matcherna. Och det kan vi ju följa upp då med statistik, att jobbar vi på rätt sätt. Och så får vi då svaret nej på den frågan. Då kan vi gå till spelarna och titta, vad är det han behöver utveckla för att bli bättre. Och när vi jobbar med de punkterna och spelaren fixar till de grejerna, då växer ju också hans självförtroende och de bitarna.
Ja, nej, men det är bra.
Jag tror mer på att man behöver vara tydlig i verksamheten.
Tydlighet är det bästa vapnet i att hantera de mentala faktorerna, enligt dig.
Ja, det tycker jag. Mm. Ja, och sen att man har tydliga målbilder och säger vad det är som förväntas och även upplyser dem om att det kommer vara ett stort följe kring Björklöven, men det är därför också ni har valt att spela här.
Mm. Ja, men det är bra. Ni hade ju en situation här som var, ja, där tror jag nog de flesta kände väldigt starkt med, ja, då får jag säga både er och Modo då, med den situationen som det blev då när ni hade kämpat en hel säsong och gjort en fantastisk serie i Allsvenskan och så hamnade i ett playoff då och var så nära då att gå upp, ja, det var ju Modo också kan man säga då, men ni två och så får ni inte tampas om den platsen för att gå upp i elitserien. på grund av coronasituationen då, så att säsongen blir inställd och vi får börja om från scratch igen. Det måste ha varit en extremt tuff mental situation. Det var ju nästan tufft att bara få höra den informationen utifrån. Man tyckte jävligt synd om det, ska du veta. Hur hanterar ni den situationen mentalt? Där och då?
Där och då så kunde vi ju inte göra så mycket, utan det var ju att säsongen tvärt tog slut och det var någon som slog undan benen på oss och vi fick inte spela vidare, så att vi var fruktansvärt frustrerade och ledsna en tid. Men sen var det ju att alla kontrakt gick ut i samma veva i stort sett och spelarna åkte hem, så att vi hade ju inte någon sån sittning med spelarna att vad gör vi nu för att hjälpa er för att fokusera på annat, utan nu då är det att sätta tänderna i bygga nästa års trupp, och det är där vi kunde fruktas så här stolt över jobbet vi gjorde i Björklöven, att vi kunde mobilisera om allting, att nu blir det att det blir ouppklarade affärer, som vi kallar det här, om man just gör ett slagord för det, att vi ska ta revansch, vi ska ta tillbaka det vi inte fick slåss om i fjol, och det är därför tror jag som vi har kunnat också attrahera så många och stanna som vi gjorde från i fjolårets grupp. Nu har jag inte det i huvudet, men säg att det är över 75% som stannar från avlaget i fjol, och det är väldigt bra från hockeyallsvenskt mått att kunna bygga vidare, för att normalt så försvinner det ju 4-5 stycken till SHL, och sen är det många som man kanske inte vill behålla eller vill gå vidare på annat sätt med. Men jag är glad att vi kunde lösa det och vi kunde mobilisera kraft att verkligen använda det här som motivation för att bygga ett bra lag till i år, men också att man får en motivationsfaktor till en dunk bränsle med bensin som vi kan hälla på elden för att få fart på laget, så att på så sätt så tycker jag att vi har kommit starka ur det här. Sen kommer det alltid sitta som en tagg i mitt hjärta, om man kommer vara grymt besviken att man inte fick slåss för, men det är en annan femma. Nu får man ju lägga det bakom sig och man kan inte gråta över att mjölken är spilld, utan nu är det bara att torka upp och sen knyta näven, och nu som tur är så går ju tiden ganska fort och det är en ny säsong som stunder, och då kan man fokusera på det.
Men du känner att ni har omvandlat besvikelsen till revanschlusta och energi och liksom fullt gas, att nu tar vi det här i år istället?
Och framförallt är det ju för att vi har så fantastiska fans här i Umeå, och vi har ju sett hur de har backat upp oss med olika insamlingar, allt från födelsedagskalas har vi haft och allt den biten, och man ser hur mycket Björklöven berör folk ute på stan. Och jag sa ju till killarna på sista exitmötet att de som säger att inte vi vann någonting i fjol, de kan få åt helvete, utan vi vann för Umeåborna kärlek till Björklöven igen, och det fanns mycket bättre, och det ska alla ha en fruktansvärd stor eloge för.
Var det svårt detta arbetet att omvandla den besvikelsen till den mentala offensiva ingången som ni verkar vara i nu?
Nej, jag ska inte säga att det var svårt, men alltså att man var ju fruktansvärt bitter och frustrerad att vi inte fick fortsätta säsongen och spela. Vi hade ju velat att man skjuter upp det istället för att man stänger ner det helt och tar upp likt NHL, tar upp slutspelet senare vid ett senare tillfälle. Nu blev det inte så, och då var man ju frustrerad över det beslutet. Men till en viss punkt så kom man till insikt att nu är det fan dags att bara släppa det och man måste gå vidare. Så att, det är det jag tyckte att vi gjorde.
Ja, men det är bra. Du har själv varit inne på det lite grann här med hockeykulturen som finns i Umeå kopplat till så att säga Björklövens historia med gamla storhetstider. Göte Wärlitalo och Roger Hägglund, Tore Ökvist, Bernard Sundström och så vidare. Den pressen och så att säga förväntningarna och historien som ok finns oftast i klubbar som kanske har haft en historia med framgång för ganska många år sedan, men som sen inte har levererat en prestation och oket blir större och större. Har det varit en svår del att lösa, eller hur har ni jobbat med det caset?
Nej, utan tvärtom. Det är som jag sa innan att hockey är en adrenalinsport och du vill spela inför mycket fans och du vill ha chansen att kunna vara hjälte. Det gäller att vi tar fram de målbilderna istället för att det ska vara jobbigt att spela i Björklund. Du väljer ju att spela i Björklund för att vi kanske har Sveriges bästa hockeyfans och du får vara med i den atmosfären på varje match. Det kanske är en obetydlig match en söndag, det kommer ändå över 5000 åskådare och titta på matchen. Och då vet du att det är därför man spelar ishockey, för att få den här kicken. Och den får du inte på ett vanligt jobb. Den får du inte om det är mindre folk i arenan. Och nu kanske vi får hitta ett annat sätt att få oss motiverade på matcherna. Om det blir spel utan publik och få lösa dem. Men det är någonting vi får ta tag i scenen. Vi kommer ändå känna att vi har den här uppbackningen från alla Löven-anhängare. Det kommer vara så mycket värt ändå, så att jag tror inte det ska vara någon fara.
Det kommer ni fixa. Det blir väldigt spännande att följa fortsättningen på detta. Det känns som att ni absolut är på rätt spår här. Det har varit ett väldigt intressant samtal, Per. Väldigt intressant att lyssna på din resa och det här med dina tankar om lagbygge och klubbbygge och så vidare. Stort tack, Per, för att du ville ställa upp här på Coach Meet Coach, och stort lycka till under säsongen som snart kör igång här.
Tack själv.
Ha det bra, Per. Tack så mycket.
Samma.
Ciao.
Hej då. Hej.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.